Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I mitt fall var det inte att jag tog på mig för mycket av medarbetarna. Jag kanske borde ha hjälpt dem mer, men jag utförde för mycket själv. Istället för att leda så var jag specialisten. Det är ju en klassisk fälla för chefer. Att jag tycker att jag är så jäkla smart och bäst. Jag menar, jag var ju där för att jag var bra på sakfrågor. På konkreta specialistområden. Det var ju därför jag var chef. Så jag gjorde ju grejerna själv istället för att låta medarbetarna göra det. Nu vet jag att det var ju dumt. Det där har ju många fattat långt före mig, så det var ju ingen unik insikt, men det sätter ju på spåret hur man ska leda egentligen.
Jag är så tacksam att Green Hotel sponsrar det här avsnittet. Green Hotel i Tällberg ska ha en skärmfri weekend 18-20 oktober. Och dit är familjer välkomna för att spendera kvalitetstid. Tid som man hade förut innan vi satt med våra skärmar framför ansiktet och skapade distans. Och istället så kommer de erbjuda aktiviteter i den här fantastiska miljön. Som korvgrillning med utsikt över Siljan. Högläsning av Carolina Gahn som har släppt en bok, Lillebror och äventyret. Tipspromenad i vackra Tällberg och någon joggingtur och yoga. Det låter ju bara helt underbart. Och är du intresserad av att göra det här och skapa minnen med dina barn, så gå in på greenhotel.se och boka. Tack till Green Hotel. Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress, sprida människors erfarenhet av livet av stress. Och jag gör det här för att jag hoppas på att kunna skapa en förändring hos människor. Ja, här hör ni att jag är lite svajig i rösten. Det är jag verkligen. Jag Jag har precis kommit hem ifrån ett yoga-retreat som jag själv har haft, yoga och vandring i Deja tillsammans med Ida Lind, som jag har gjort andra saker med förut. Hon är hälsocoach och är otroligt bra på mat. Vi har haft jättehärliga dagar, men herregud, det tar en del kraft och att leda, vad man ska säga, en grupp på det sättet under så många dagar. Jag och Ida kom ner till Deja, som är ett väldigt speciell plats för mig, och det ösregnade och det var någon så här, det var röd rektangel eller vad de kallar det för, det är så varning, det var jag har aldrig varit med om så mycket blåst, och på natten innan alla skulle komma, alltså det blåste ända in i nervsystemet. Ja, vi kände oss så konstiga och så slut när innan de kom. Men när de väl var där, hela gruppen, så var det helt fantastiskt. För jag oroade mig lite så här, hur ska de passa ihop? Och tänk om det blir regn? Men det var inga problem överhuvudtaget. De var så öppna med varandra. Och även det var någon förmiddag då det regnade, så de såg bara det som positivt. Och vi hade workshops om värderingar och de bara sög åt sig allt och var så tacksamma. Det var helt fantastiskt att få vara leda dem, eller vad man ska säga. Vi har gått 80 000 steg upp på berget, 1000 meter över havet, och det är en helt makalös natur, så att jag har ju gjort det ganska enkelt för mig själv på det sättet att man kan inte tycka om det. Och sen tog jag in yogalärare som från ön som yogade, och de var också, det var så att jag själv har fått yoga lite. Så har vi gjort meditationer och ätit antiinflammatorisk kost som Ida har lagat, det var helt magiskt. Men det är helt magiskt att ta hand om andra under en viss tid som inte är ens egna barn. Du vet, vi smög upp på morgonen vid 6 och bara tände alla ljus och lagade ordning frukost. Och så är de här människorna smyga upp i och få ta del av de här dryckerna och sen få yoga. Ja, det har varit helt... Det var en stor grej för mig själv, för det här är något jag har drömt om väldigt länge. Jag kommer säkert prata om det här. Att gå från en dröm till att göra den verklig, det är verkligen mäktigt. Men nu så känner jag mest för att prata om att den här lilla yogagruppen har en WhatsApp, och det... Igår skrev en av deltagarna det mest fina meddelandet. Hon skrev att hon var nära på att inte åka med och att jag övertalade henne. Och jag visste inte riktigt alla anledningar till varför hon inte ville, men hon kom med. Men hon beskrev att hon var rädd att inte vara inkluderad. För hon har inte samma situation som de andra på Rågaresan. Hon har inte barn till exempel. Och ja, hon var rädd att hon skulle bli utanför. Men från första stund skrev hon att hon hade blivit inkluderad. Och att hon hade känt sig så som i en liten familj. Och först när jag läste det så bara rann mina tårar ner, för att vi håller oss tillbaka så mycket på grund av olikheter. Så vi missar mycket saker för att vi är rädda att vi inte är som alla andra. Och på många sätt är vi som alla andra, men alla har sin personlighet. Och det är olikheterna som är så värdefulla. Och vi ska inte vara så homogena som vi är i Stockholm. Kanske i hela Sverige, jag vet inte. Men jag kan känna att det är en sån brist. Vi måste släppa ut våra olika personligheter. Hur som helst så blev jag väldigt glad att hon kände att det inte var så på vår yoga. Och Och så kände ju jag också. Alla fick vara sig själva. Men vad är det som gör att vi inte är det i vårt samhälle, kan man ju bara undra. Ja. Innan jag åkte så intervjuade jag en man som heter Thomas Eriksson, som har skrivit bland annat Omgiven av idioter. Lyssna till Thomas Eriksson. Hej Thomas.
Hej hej.
Hej, hur står det till idag?
Alldeles utmärkt, som de flesta dagar.
Ja, berätta för lyssnarna. Det är en svår fråga, en stor fråga, men vem är du?
Ja, det är en svår fråga. Jag är Thomas. Jag är en person som tycker det är väldigt fascinerande med mänskligt beteende. Hur vi funkar, hur vi inte funkar och varför vi gör det vi gör. Och framförallt varför det är så svårt att förutse vad människor ska ta sig för egentligen. Det fascinerar mig.
Ja, där har vi något gemensamt.
Ja.
När gick du upp i morse?
Halv fem.
Halv fem. Mm. Ja, jag har läst på om dig att du går upp halv fem. Varför gör du det?
Ja, jag vaknar då.
Och, du gör det?
Ja, jag ställer sällan klockan, utan jag vaknar. Då slår jag upp mina oskyldiga blå och så bing. Och sen är jag lika vaken som vad du är nu.
Ja, jag förstår. När lägger du dig då?
Ja, när la jag mig igår kväll? Vad kan den ha varit? 10 kanske? Någonting.
10?
Ja, ja. Ungefär. Mm.
Ja, och sen är du utvilad. Jag tänkte att du var med i en sån här klubb, du vet. Många går ju upp. Det finns ju personlighetsutvecklare som säger att man ska gå upp fem och så. Det passar inte alls mig.
Nej, det är många som säger att kliva upp fem och, eller fyra eller ännu och få mer gjort de första 3 timmarna innan alla andra på hela dagen. Det är ju sant i och för sig, men jag predikar inte det på det viset, eftersom jag råkar ha den dygnsrytmen. Så för mig är det väldigt enkelt. Man är effektiv på morgonen, men vissa är ju trötta. Så är det ju.
Och jag intervjuar dig idag för att du har skrivit en rad intressanta böcker. Bland annat Omgiven av idioter, som kanske många av lyssnarna känner till, främst den. Hur kom du i kontakt med, eller hur kom du på idén?
Ja, idén är egentligen, det är en ganska lång historia. Man ska försöka ta den så kort som möjligt. Jag skrev ju thrillers från början.
Ja,
eller egentligen från början så skrev jag. Jag skrev i 20 år, vet du, men ingen ville ge ut mitt klotter.
Nej, precis.
Så att det där var ju, jag var ju väl ingen naturbegåvning, brukar jag tänka. Men till slut efter 20 år så knäckte jag koden, och då skrev jag en historia om en konsult som hjälpte polisen med hjälp av ett verktyg baserat på 4 färger. Rött, gult, grönt och blått. Ungefär som, ja, men som en slags som The Mentalist eller Profiler eller någonting i den stilen. Och det gillade förlaget då. Och så skrev jag flera sådana där böcker. Och sen så jag hörde människor av sig och sa att ja, men det var ju trevliga historier. Visst, men du, det där verktyget som killen i böckerna använder. Vad kan man lära sig mer om det? Och när jag hade svarat, det vet jag inte, 500 gånger, så vart jag less. Jag skriver väl en jäkla bok på det temat, och det blev Omgiven av idioter. Mm. Som jag sen, jag döpte den till det själv, jag designade omslaget själv, jag satte ihop den och gick runt till mitt dåvarande förlag. De sa att det var jag som var idioten. De sa att det här är ingenting att ha. Ingen vill ha det här. Vem vill läsa om detta? Nej, folk kommer bli arga, du vet. Och det visade sig ju rätt till slut då. Och det är fult omslag och en korkad titel framförallt, så ger det iväg. Men jag har aldrig tagit goda råd riktigt så där enkelt, så jag satte ihop den ändå. Fick finansiera den själv. Nu, sen blev jag ju geniförklarad. Men det var långt, långt senare. Men det var historien bakom egentligen.
Men om vi backar bandet, hur kom du in på skrivandet då?
Hur kom jag in på skrivandet? Då är vi tillbaka till väldigt då är vi tillbaka till tonåren.
Uh-huh.
Jag tillhör de där författarna som har lådorna fulla med manus som ligger och skräpar. Som...
Vad härligt.
Ja, vad härligt. Ja, du vet, jag har... ja, härligt. Ja. Vet du hur många, apropå tidiga morgnar, jag under den här period krävde upp 02:45 i flera år. Oj. Bara för att hinna med 3 timmar verkligen innan barnen skulle upp på ditt dag. Så
oj.
Jag har säkert 10 färdiga manus i lådorna som aldrig sett dagens ljus. Det är ganska bra i de flesta fallen, för mycket av det är bara skräp.
Ja.
Men det var bra träning.
Verkligen.
Nej, jag ville skapa, jag hade någon fascination om jag tror den här myten om författaren, den här, du vet, sitta på bryggan och dimman och ett glas rödvin och verka fram fantastiska berättelser. Jag tror det var något sånt.
Ja.
På något vis som lockade. Men jag hoppas att det var något större, i och med att jag höll ut i 20 år innan det värt någonting.
Så, ja. Och du måste ha en tålmodig fru som låter dig gå upp sig där på. Ja, du tog ju inte tid av hennes.
Nej, jag tog ju inte tid av henne. Det gjorde jag inte. Hon fortsatte sin skönhetssömn. Så
ja,
det var
precis.
Inga bekymmer.
Ja. Nej. Ja, hon hörde smattret kanske.
Ja, det tror jag inte heller hon gjorde.
Nej.
Jag tror inte hon brydde sig särskilt.
Hon brydde inte, nej. Mm. Det är bra att inte behöva mycket sömn.
Ja, det där är ju, det är ju tveeggat svärd. Jag behöver uppenbarligen mindre än många andra. Ja. Men jag har sett, jag lyssnade på en föreläsning av en amerikansk, han var psykiater och han jobbade även med brain scanning. Mm. Och han visade bilder på hjärnor med sleep deprivation, alltså sömnbrist, ja, insomniga hjärnor.
Ja.
Det fick mig att tänka om, det var stora hål på bilderna. Ja. Han sa, det här är inte hål, fysiska hål, men det är områden som är nedsläckta här.
Ja.
Så se till att få dina skit här. Så det här har fått mig att tänka, måste jag erkänna.
Absolut, ja. Så är det ju. Jag är inte heller egentligen en tro. Jag tror inte på för lite sömn. Jag tror att man utsätter sig själv. Och sen vet man inte heller hur djupt man sover. Men massa förlag sa ju nej. Men du stod på dig.
Mm.
Vad var det som drev dig?
Jag tyckte det var viktigt. Jag hade ju arbetat med DISA-modellen. Eller DISC-modellen. Det är ju samma sak. Det är bara olika versioner. Den hade jag ju arbetat med sen, ja, massor år tillbaka i mitt jobb som konsult.
Mm.
Och visste att den kunde användas ganska bra till vissa saker. Till vissa saker. En del är ju upprörda för att den kan inte täcka allting. Men det har ju ingen påstått heller, så vitt jag vet. Men det den är till för, funkar den bra för, är min upplevelse. Och jag tänkte att, ja, men är det inte ganska bra att sprida det här till människor? Det vore väl fint om fler kände till det. Och kunde göra sina egna slutsatser av det. Och det har ju visat sig stämma faktiskt.
Men för de som inte vet då, vad härstammar den här diskmodellen ifrån? För jag tror folk är nyfikna. Mm. Vad kommer det? Det är inte du som har hittat på det här, utan...
Nej, jag har bara tecknat ner något som fanns sen tidigare. Ja. Jag har inte uppfunnit någonting, utan jag har bara skrivit ner det som fanns sen tidigare. Den finns, alltså, ursprungstänket kom ju från Marston, som var en psykolog och på den tiden betraktades som vetenskapsman.
Det
kanske vi inte skulle säga nu, 2019. Jag är helt på att klara med det. Men han tog fram en viss grund som sen låg till sig. Under 50-talet tog en man som heter Clark fram något som kallas för vektoranalysen. Där han försökte se och hitta de här olika beteendemönstren då. Och sen har det utvecklats via en lång radda människor. Mycket inom det privata näringslivet. Så det har ju inte gått den officiella formella forskningsuniversitetsgången. Så därför så har vi inte riktigt, vi kan inte beskriva det som vissa andra grejer. Jag vet om det. Men, och det menar du i diskmodellen som ju har funnits i, ja, vet jag, 40-50 år någonting, va? Sen förfinas den ju hela tiden, förfinas. Och sen så, ja, jag skrev ner den för jag tyckte det var intressant. Jag ser mina böcker som konsumentupplysning ganska mycket.
Mm.
Det finns där ute och den används i näringslivet. Och inom stat och kommun också för den delen. Så att, jag tycker det är rätt bra att människor vet vad det är.
Absolut. Men kan du beskriva de här färgerna?
Ja, det den beskriver är ju först och främst, det är egentligen det är som en fyrvägsgraf med två axlar. På den stående axeln så har du sakorientering och så har du relationsorientering. Mm. Och på den liknande axeln har du extrovert beteende och introvert beteende. Så du får fyra huvudkategorier då, som sen kan mixas i en inte oändlig mängd varianter, men ganska många. Man kan få ut många hundra olika kombinationer ganska lätt i pappersform, så att den är mer komplex än vad de här bara fyra färgerna säger. Men rött beteende står för dominans, det är snabba, resultatinriktade, lite järva personer som liksom, du vet, bom, 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 det smäller och kraschar, va. Gult beteende är de relationsorienterade, men snabba som är glad och positiv och tjohej och kreativitet och wow, solen skiner även om det regnar. Så de gröna som är relationsorienterade men introverta. Lite mildare, vänligare, lugnare, väldigt behagliga, ofta väldigt omhändertagande. Tycker inte om konflikter och förändringar, är lite, ja, det är ju djävulens påfund, vet du. Mm. Och sen har vi blått beteende som är analytiken då. Sakorienterad introvert som är då noggranna, som drivs av att det går rätt och riktigt till. Man måste följa regelverket nämligen. Så de gillar fakta och detaljer.
Mm.
Så, i väldigt kortet.
Ja, jag förstår. Mm. I väldigt kortet.
Men, det tog ju 300 sidor att beskriva det här, men det gick väl på en minut också kanske.
Ja, precis.
Ja.
Men hur avgör man om vi säger att jag ska söka jobb någonstans och tänker att jag vill veta min chef, den här personen som intervjuar mig är min chef då. Hur avgör jag lite på ett enkelt sätt vad han är för färg?
Vad är det för färg? Så du sen kanske kan anpassa dig? Ja. Alltså i en jobbintervju, det där är ju en väldigt bra fråga, för att det du nu antyder är att du ska göra någonting i intervjun som inte är riktigt du. Och det där är ju ett problem i sig, för att när du väl har börjat jobba, du fick jobbet tack vare att du lyckades spegla rekryterande chef, säger vi. Och det är ju ett smart drag kan man tänka. Men efter några veckor in i jobbet, då har du förvandlats tillbaka till dig själv. Och vad ska du nu göra? Men om du nu vill läsa den här personen, ja, jag säger, gå grönt, go green. Luta dig bakåt och lyssna så mycket du bara kan. Och ta in, för det är grönt beteende. De är fantastiska lyssnare. De hör vad människor säger. Och de observerar och ser detaljer och känner sig fram. För gör man det de första 5 minuterna, exempelvis i en intervju. Jag inser utmaningen, för du ska ju svara på frågor troligtvis. Mm. Så jag fattar problemet. Men då har du ganska mycket information om den där personen. För de flesta är ju sig själva hela tiden. Så det avslöjar mycket om du har antennerna ute.
Precis.
Faktiskt. Men du måste vara lite närvarande och lite, ja, du måste vara där, va?
Men man delar upp det då, vad jag förstår, på faktaorienterad och känslor och introvert och extrovert. Alltså, kan
ja,
man tänka
faktaorienterad lite eller sakorienterad kontra relationsorienterad. Alla människor är ju känslodrivna.
Mm.
Så här nu, förlåt att det nu lät som att jag skrev det på näsan, men eftersom det förekommer en hel del missuppfattningar kring diskmodellen så valde jag att säga sådär.
Absolut. Hoppas
att
det var okej. Ja.
Men precis, så det är lite hårdvara, mjukvara, lite slarvigt uttryckt.
Ja. Ja. Ja, men det...
Och så extroversion och introversion, och det är ju ganska lätt att se.
Ja. Mm. Mm. Vilka passar bäst ihop då? Om man säger att man är en röd-gul.
Ja.
Vilken passar, vad ska man söka efter? Hur ska man använda det här? Vi säger att vi är en grupp.
Vad ska man ha det till? Ja, om det gäller att komma överens, då är det faktiskt så, och det finns det ganska mycket belägg för. Det finns ganska mycket belägg för som visar att extroverta personer generellt sett har väldigt lätt att förstå varandra. Extroversion står för en speciell typ av energi. Man gillar att vara i centrum och det ska vara action och det ska hända grejer och du vet, sitta still, det är ju döden, du vet, det är multitasking, öppna kontorslandskap, det ska liksom puls, va? Och det är både rött och gult. Och de känner ofta igen att det är en väldigt bra matchning när man ska jobba ihop, för man behöver inte liksom förklara sig hela tiden.
Nej.
Samma sak gäller på den introverta sidan. De gröna och de blå känner igen den typen av energi. Men den är ju annorlunda. Det är ju mera luta sig bakåt, iaktta, observera. Vill inte stå i centrum.
Nej.
Vill jobba själva, göra, du vet, en sak i taget, tänka en tanke till slut, slippa babbla med allting. Så de känner igen sig också. Så blått och grönt är också en väldigt god kombination. Så extrovert, nu syns inte hur jag viftar här, men extrovert tillsammans, introvert tillsammans, det är naturliga kombinationer.
Mm.
Men problemet är att du kan ju inte göra så. I ett arbetslag kan du inte dela upp människor så.
Nej.
Därför att då får du ju en väldigt skev total. Men det är så människor kommer att gruppa ihop sig. Om man bara säger, sätt ihop det med vem vill du välja? Ja, jobba med Karin eller Bengt här. Och då är det ofta den energin du hittar. Mm. Så måste du hitta liksom jämfört med så relationsmänniskorna ska jobba ihop. Det vill säga de gula och de gröna. Och då har du en som gärna lyssnar och en som helst pratar. Det är den gula, va? Omvänt de sakorienterade, det är ju de blå och de röda. Men det är mycket tuffare, för att du vet, rött är gasen och blått är bromsen. Så det är mycket svårare där att hitta rätt tempo. Vet du.
Där blir det lite friktion.
Ja, där kan det bli värmeutveckling. Ja.
Men jag tänker, nu har vi inte testat min man. Men han är, alltså, jag tror att de på hans jobb kan tro att han är blå. Alltså att folk kan tro att han är blå. För han är väldigt liksom, sakorienterad. Men jag tror att han egentligen är röd.
Okay.
Alltså att han egentligen har det, för att han vill stå på scen. Han gillar, han gillar det, men att man anpassar sig till olika familjeställningar och att det är med många fler andra röda, att man tar olika positioner. Kan det vara så, eller?
Ja, alltså gruppdynamik är ju ett jätteämne, det behöver 3 timmar till bara det.
Ja.
Men alltså det är ju, precis som du säger, du sa ju svaret på din egen fråga, var du landar i gruppen. Och det är ju det här alfabeteendet. Mm. Alltså röda personer, nu generaliserar jag, men röda personer är ju alfahonor och alfahannar, det är ju bara så. Det kan få tycka vad de vill, men det är så det är. Det är alforna.
Mm.
Men tar du 2 alfor och hoppar in i samma rum, då uppstår en ibland tyst men dock kamp.
Eller,
det blir så. Människor brukar fråga, ja, men hur vet man vem som är alfan? Jag säger, om du känner dig osäker inför en annan person, då är det inte du. Då är det den andra som är alfan.
Ja.
Det är inte bara rött beteende, men det kan mycket väl vara så. Jag kommer ihåg jag gick nog i 9:an tror jag. När jag visste att jag var alfa i vissa sammanhang. Så kom in en annan kille och han tog bara över hela showen. Och jag bara tyst och kände mig jättekorkad. Men sen kunde komma in en tredje grabb och han dominerade oss allihopa.
Ja.
Jag noterade, men förstod ju inte alls. Men då kände jag, vad konstigt det där var.
Jag coachar ju. Och jag har faktiskt några platser kvar. Så är du intresserad av att skapa förändring eller ja, om du har problem med stress eller utmattning som jag är specialiserad på, så är det bara att höra av dig. Eller om du är intresserad av att gå min stresscoaching-cirkel. Jag har en stresscoaching-cirkel där man ses en gång varannan vecka. Den börjar den 21 oktober och det är på Kungsholmen. Och vi går igenom ämnen som värderingar, prioriteringar, hantera tankar, stresshantering, självkärlek. Och sen är det, kommer det vara yoga med en fantastisk yogalärare och ansiktsmassage med en ansiktshealer kan man säga. Det är inte bara det, utan det stora i den cirkeln är ju att man träffas och pratar om sina egna erfarenheter. Dessutom är det liksom en stund för sig själv i den stressiga vardagen. Så är ni intresserade av antingen coaching eller gå på mina cirklar, så gå in och anmäl dig på carolinnorbeli.com. Och ni följer mig på @carolinnorbelicoaching. Kan märka, för då, det kan ofta vara så med män, tycker jag, när man, alltså det kanske
med
är,
män, nej, nu
det kan vara
inte.
Tjejer också, men i alla fall män i min närhet, då ja. Kan jag se att min man då är lite missnöjd när det kommer in en annan
man alfa. Eller en alfa.
Ja, att ja. Det, man ser att det, de passar inte, det är två för likadana personer i samma rum. Det funkar inte.
Ja, de tar ju mycket plats. Alltså, alfor, alltså det finns gula alfor, det finns blå alfor.
Aha.
Man kan mäta alfabeteende på alla möjliga sätt. Det kan ha med drivkrafter att göra. Du kan ha någon som kan ha vilken färg som helst, men är en väldigt stark individualist.
Aha.
Det vill säga man, alltså man har en individualistisk drivkraft. Det vill säga du är okej med att stå i centrum och du vill faktiskt bestämma och du vill ha din vilja igenom, och det kan du göra som även som grön. Det blir på en väldigt annorlunda väg än med de röda säger, du gör som jag säger. Men den gröna snurrar runt det hela och grejar och trixar och fixar för att få sin vilja igenom. Men det är mera beteende, men drivkraften ligger under ytan och det är också ett alfabeteende.
Och frågasätter, alltså hela tiden, han frågasätter allt.
Så vem är det?
Min man.
Din man?
Så han frågasätter alla de här röda väldigt starkt.
Okej, okay. Men det är mer ett blått beteende.
Är det?
Alltså analytiken är ju ifrågasättande, lite misstänksam och nästan väldigt skeptisk. Jag vet inte, var är bevisen? Det är faktiskt ett blått beteende.
Men,
ja, kanske blå och röd, vad vet jag. Han får ringa mig.
Ja, eller hur?
Ja.
Men nu går vi från honom här. Så jag rätt ut det.
Vi lämnar Martin där.
Ja, precis. Men vad har du för färger? Kan du avslöja det?
Ja, det har jag skrivit i den senaste boken Omgivna av dåliga chefer. Det står det. Jag brukade skämta och låta folk gissa under workshops och sånt där. Och det kunde de nästan aldrig göra. Och det beror ofta på att jag har tre väldigt höga staplar. Jag har jättemycket rött, men så har jag lika mycket blått också. De är på samma nivå. Ah. Och de där är ju kontrahenter, så det här är lite lurigt. Så jag både gasar och bromsar på samma gång, och det där sliter jag enormt med. Men i och med att det är väldigt starka sakorienterade drag, så får jag en väldigt... Jag tror många skulle kunna uppfatta mig som kanske inte ointresserad av relationen, men att jag kanske glömmer att prioritera det.
Mm.
Det erkänner jag, det vet jag. Men då har jag tack och lov en ganska hög gul stapel också. Som gör att jag inte helt missar detta.
Nej.
Den är inte lika hög som den röda och den blå. Men den är och sen har jag nästan inget grönt alls. Jag ber verkligen om ursäkt.
Du blir
2%
inte.
Eller något sånt där. Ja, men jag gör ju det. Men jag glömmer. Jo, men jag tycker om människor. Jag jobbar med människor.
Just det. Du är intresserad av människor också.
Ja, jättemycket.
Ja.
Men, och det där är ju bara ett exempel på att man kan inte förklara allting med en diskprofil. Jag menar, har jag inget grönt, då borde jag ju fullständigt strunta i alla andra människor.
Ja.
Och den gula faktorn så att jag är relationsorienterad, men då är jag ändå alltid mer intresserad av mig själv. Något ligger i det, men som har ett intresse av personutveckling och jobba med team och sånt. Och det ser vi ju inte i profilen, så det bevisar ju bara att modellen inte täcker allting. Men den nyktra, vad ska man säga, synen måste man nog ha, tror jag.
Men vad tror du, med tanke på din bok angående ledare här, vad är en bra ledare, tycker du?
Ja, det är ju en fantastiskt bra fråga. Vad är en bra ledare? Troligtvis en person med god självinsikt skulle jag säga. Den som förstår var hon eller han befinner sig i exempelvis i färgcharten.
Okay.
Eller något annat system. Det spelar egentligen ingen roll vad man använder. Men den som förstår att hon uppfattas som kanske lite dominant eller lite väl tillbakadragen eller för detaljfixerad. Den som begriper vilka signaler vederbörande skickar ut. Och som då kan justera och anpassa sig. Jag får ju ofta fråga från chefer. Det fick jag rätt många igår. Jag föreläste inför en rätt stor publik på 3000 personer. Och en fråga från publiken var, hur får man alla andra att ändra sig? Och det rev ju ner en massa skratt förstås. Men frågan är ju allvarlig städ. Jag är så jobbigt och kan inte alla andra ändra sig? Nej, det funkar inte så. Utan när du är chef och ledare, ja, då får du vara bra på sånt här. Va?
Mm.
Du behöver empatisk förmåga. Empati kan vara ett av de starkaste ledarskapsdragen. Man måste kunna sätta sig in i någon annans skor. Annars så blir det fantastiskt svårt. Chef, det kan min hund vara. Men att vara ledare, det är rätt tufft.
Men då gäller det också att skydda sig själv så man inte bränner ut sig som ledare, tänker jag. Om man är för empatisk. För det kan ju vara ganska tufft att hantera människor när man har hög empati.
Ja, hur är man när man är för empatisk? Har du något
exempel? Jag tänker. Nej, men man måste se till att sluta sig själv och sätta gränser. Jag tänker vissa... Man ser vissa chefer som, det är inte så vanligt, men kanske ger för mycket av sig själv. Till, alltså att man glömmer sig själv. Det är viktigt om man är ledare att komma tillbaka, tänker jag. Och stå upp för sig själv och inte, ja, du vet.
Ja.
Det är mycket problem. Folk har ju problem hela tiden och kommer med dessa. Då gäller det att klara att hantera det.
Då förstår jag vad du menar. Ja. Alltså jag tror, det där är ju en intressant tanke. Kan man ge för mycket av sig själv? Det är mer en retorisk fråga. Men
ja, det tror
jag tror att, jag har ju själv varit chef under massa år i problemgrupper under krisperioder. Men det är klart, man kan bli uppäten av att människor kommer med personliga problem. Men det är väl mer av vilket, jag måste tänka efter. Alltså jag tror att det har mer att göra med vilket förhållningssätt du väljer. Jag inser risken, men det är klart, det finns ju den här högkänslighetspersonligheten också som ju tar på sig allting. Alltså du känner sympati, du börjar lida med dina medarbetare. Det är ändå inte det jag snackar om, utan jag menar att om det kommer in och säger att du, det är så himla slitigt hemma, du vet, det är magflunsa och det är snoriga ungar, det går bara runt, jag har inte sovit mer än en timme sista veckan. Ställa, kan jag få gå tidigt på fredag?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du är en sak att säga, men du, jag tar hand om dina barn.
Ja.
Det är klart, att vi, så du kan stanna här. Eller att säga, absolut, vila dig, jag fattar. Liksom, du gör ju ingen nytta här.
Nej, såklart.
Man får ju vara lite pragmatisk också.
Ja.
Jag ser inte att det är enkelt.
Nej.
Men jag tror också att jag menar, när man stressar upp sig och när man bränner ut sig. För jag har varit gränslandet. Jag har nog inte gått in i väggen, men jag har nog smält näsan i tapeten för massa år sedan. Och det var nog mer den här känslan av otillräcklighet. Jag fixar inte det här.
Var var det då någonstans?
Det är många, många år sedan. Det här är, det måste jag tänka, det är nog 20 år sedan. Det var en period när jag jobbade för mycket.
Mm.
Jag Jag kommer väl ihåg, jag stod på mitt kontor en söndag natten mot måndag, 1:30 på natten. Mm. Och plockade med papper. Jag visste att jag skulle hem. Och sen kliva upp 5:00 givetvis och ta en snabb dusch och åka tillbaka till samma kontor. Sen fick jag bara, då hade jag varit ute, jag hade rest, jag hade vet knappt sett mina ungar. Det var bara hem, så det var en känsla av otillräcklighet och människor la på mig det här, du måste göra det här, du måste göra det här. Och jag hade en chefsposition och jag kunde inte säga nej. Jag visste inte hur man sa nej. Vilket är konstigt, med så lite grönt i mig så borde jag kunna sagt det för dig själv. Det är egentligen inget svårt för någon som saknar grönt. Men tjänstvillighet, du vet att man vill vara duktig och lite så här. Jag vet inte om det finns någon duktig pojkesyndrom, men jag kan hända leda det när jag var yngre då. Det låter lätt präktigt, men på något sätt, kunde inte dra gränser.
Nej. För ung kanske?
För orutinerad, fattade inte min egen begränsning. Ville vara duktig, trodde jag var hjälten som kunde rädda allt och alla. Det var ju bara genomkorkat, jag fattar inte, jag hade verkligen ingen koll. Nej. Det vet jag ju idag, men det som hände var att jag kan inte säga vad som, jag bara sopade ner allting på golvet. Papper, dokument, dator, skärm, allt jag åt tillbaka. Bara sopa rent hela bordet. Och skrek och hoppade i golvet. Sen så slog jag en dörren och åkte hem. Och sen skickade jag ett sms till min dåvarande chef som sa att jag kommer aldrig mer tillbaka, så ring inte.
Gud vad
och sen
bra.
Sa jag till mig,
jo men som
bra, men
stresscoach tycker jag det.
Sen så pussade jag mina barn på pannorna när de låg och sov när jag kom hem. Och så, det hörde inte de, jag lovade dem att inte bli en pappa som aldrig var hemma. Mm. Sen sa jag till min dåvarande fru, vi är inte gifta längre, men då sa jag att om någon ringer mig imorgon så är det helt okej att hälsa att jag är död.
Det går fint. Du var ganska trött på det där.
Ja, jag kliver aldrig mer ur sängen. Ja, nu är det bra. Så ringde chefen imorgon och vi tog givetvis samtalet och så pratade vi ett tag och sen så redde det upp sig. Så att det blev ganska bra. Han var väldigt förstående. Det var en toppenchef. Mm. Det var inga bekymmer egentligen. Men det fick mig att tänka naturligtvis. Det får jag göra alla som varit i sånt läge. Men alltså just den otillräckligheten. I mitt fall var det inte att jag tog på mig för mycket av medarbetarna. Jag kanske borde ha hjälpt dem mer, men jag utförde för mycket själv. Istället för att leda så var jag specialisten. Det är ju en klassisk fälla för chefer. Mm. Att jag tycker att jag är så jäkla smart och bäst. Jag menar, jag var ju där för att jag var bra på sakfrågor. På konkreta specialistområden. Det var ju därför jag var chef. Så jag gjorde ju grejerna själv istället för att låta medarbetarna göra det. Mm. Nu vet jag att det var ju dumt.
Ja.
Det där har ju många fattat långt före mig, så det var ju ingen unik insikt. Men det sätter ju på spåret hur man ska leda egentligen.
Verkligen. Men det är ju många som mattar ut sig nu, mer än någonsin. Och vilka chefer bränner ut personalen? Eller vad är det för ledarskap som inte är bra för människor?
Jag skulle nog säga att det finns jag vill inte egentligen ett redigt svar på den frågan. Men däremot så förstås, jag begriper att det förstår du också. Men jag skulle nog säga det att chefer som inte bedriver ledarskap. Alltså ledarskap, det handlar ju om att se varje enskild individ. Det låter ju klyschigt som en jäkla floskel när man säger. Men jag menar vad jag säger. Ingen vill bli ledd i en grupp eller hej allihopa, bra jobbat, det är alltid någon som har slarvat va, eller era idioter, ingen har skött sig den här veckan, men någon har faktiskt gjort det. Du kan aldrig kollektivt leda gäng människor. Du måste möta var och en där hon eller han befinner sig, och du måste förstå vilken utvecklingsnivå är personen på. Om du inte begriper hur kompetent en människa är, vilken motivation hon har, vilket självförtroende hon har, om du inte förstår någonting av det där, allt det där kan man ju mäta, och det är ju unikt per varje enskild uppgift. Jag kan ju vara en fena på det här och värdelös på det där. Mm. Och det ska ju min chef känna av. Och veta vilken coaching behöver jag precis just nu i det här läget, den här förmiddagen. För det är ju inte samma som igår, för då var jag ju självgående. Och kan du inte känna av det, då blir det värdelöst. Och då blir människor förvirrade och så känner de sig inte sedda. Och när du kommunicerar, jag menar, förstår du människors drivkrafter? Förstår du om en person är här för av lojalitet? Om man jobbar av plikt eller av passion? En himla skillnad. Kan ha identiska arbetsuppgifter eller jobba exakt lika hårt av plikt eller av passion. Om man hör ju på orden. Jag gillar de orden för de är så starka. Men vet du att det är av passion, då gör det ingenting om de kommer tidigt och går sent. För de gillar det de gör. De får energi av det. Men är det av plikt, då kommer de att knäcka sig. Och dåliga ledare är de som inte ser det här. Va? Och det är för att de själva är borta, är inlåsta på sina rum, springer runt på möten och fjantar omkring med andra ännu högre chefer som liksom inte får ingenting. Alltså de är inte ledare, va? Överbetalda specialister. Många chefer borde inte vara där.
Nej, verkligen.
Min grova gissning är att 25-30% av alla chefer, de borde slängas ut. Vilken organisation som helst.
Du beskriver där något som jag har läst en del om, eftersom jag skriver en hel del om stress och så. Att det är otydliga ledare som bränner ut när människor inte vet.
Ja. Ja, det är ju en typisk sak. Om inte instruktionerna är tydliga. Alltså, jag hade själv chefer för, nu har jag inte haft någon chef på rätt många år, men som säger så här, kan du fixa det där? Ja, vilket då? Ja, men ta hand om, du vet, det där. Jaha, eller kan du göra lite bättre? Ja, hur mycket då? Ja, bättre.
Ja.
Ja, men vad ska du ha? Ja, mer av det där. Ja, men hur mycket? Ja, mer.
Ja.
Vad är det för någonting?
Fruktansvärt.
Det är ju bara blaj.
Ja.
Det är otydlighet, det är ju en sån sak. Otydlighet och inkonsekvent beteende.
Mm.
För om du är otydlig, det vill säga att du kan inte tala om, jag vill ha det här gjort, det ska se ut på det sättet, det ska väl levererat på måndag klockan 12. Kan du fixa det? Är det okej? Vad behöver du av mig för att kunna fixa det?
Mm.
Det är ju tydligt. De säger, men det vore bra om du tog rätt på det här, va? Så kommer du fredag lunch och skriker och skräna för att det inte gjort. Vilket då liksom?
Nej, men
då blir det så inkonsekvens att folk blir bara osäkra. Alltså inkonsekvent beteende, det skulle jag nog säga ännu värre än otydligt. Därför att du vet inte vad du har din chef. Då blir man osäker. Ja. Då känner man sig otrygg och otrygghet. Det är det värsta som finns.
Ja, det har jag varit med om själv. Det har jag sagt förut i den här podden. När jag hade en chef som undrade varför jag jobbade så mycket. Medan jag tänkte så här, vill han inte att jag ska jobba? Vad ska jag nu göra? Jag jobbade
det borde du också göra.
Det var inte så att jag fick betalt för min övertid. Utan jag hade bara en passion.
Men det kanske är okej. Och ha den passionen och jobba gratis så länge
man inte... Jag var 26 år. Eller, från de här ledarna då kommer vi till psykopaterna. Det svarta. Och de har du ju även skrivit om.
Ja.
Jag har förstått, eller de blir fler och fler har jag läst mig till. Men det kanske är att vi blir fler människor också. Vad tror du?
Ja, alltså det där är ju inte supertydligt. Det jag skriver i omgivna psykopater, det är ju att här har jag rätt mycket forskning att luta mig mot. Det beror lite grann på vem du frågar. I Sverige är vi lite mildare. Då säger vi så här, 1-2% skulle vara psykopater av liksom, kliniska psykopater av befolkningen. I Kanada, USA och Storbritannien säger man mellan 2-4. Alltså 1-2. Jag säger 2 då. Bara, det är ju illa nog. Det är ju 200 000 svenskar. Är inte det katastrofalt nog?
Jo.
Och blir vi 20 miljoner så är det 400 000. Så rent matematiskt så blir det väl fler. Jag tror inte det blir fler per capita. Det har jag inte sett någon studie på. Men de har alltid funnits.
Ja.
Och de ställer till med ett fruktansvärt elände överallt de drar fram.
Det är ju väldigt lätt att bara kasta ut sig ibland när man tycker att någon är känslokall. Sådär, gud, han är ju psykopat. Eller, eller man känner så. Men vad kännetecknar en psykopat?
Ja, det är massa saker. Det där är jättesvårt att se. Det finns olika checklistor. Den mest spridda är ju Harris checklista som har 20 punkter. Och några exempel, och det är ju det här med... lögner, manipulativt beteende, narcissism. Det är ju alla psykopater är narcissister. Väldigt riskbenägna, ansvarsbefriade. Du vet, det är de här som slår sin fru och skyller på fru liksom, för det var de, och de tycker att det var hennes fel. Du vet, man kan säga vilken elak människa. Ja, det kan vara en psykopat, vet du.
Mm.
Kan det mycket väl vara. Ja. Det finns ett antal sådana. Och det är ju inte så att om du någon gång blir klämd i trafiken framför en skitstövel. Det kanske var en skitstövel. Jäkla psykopat ropar man hytte. Men även, det kanske var en skitstövel. Eller så var det någon som hade brått en jobbintervju efter att ha gått arbetslös ett halvår. Vi kan ju inte veta det. Det jag predikade är att var inte för snabb på att döma människor. Men skaffa dig kunskap.
Mm.
Läs på och förstå. Och... kopplingen mellan ledarskap och psykopati, den finns ju dessvärre. Det är ju tragiskt att tänka sig, men det är ju så att ju högre upp hierarkiskt du kommer, desto fler psykopater möter du. Därför att de är bra på att ta sig fram. Alltså det är ju likklättrare. De skiter, ursäkta uttrycket, bokstaven i andra människor. De är inte intresserade av vad du tycker.
Nej.
Och då tar man sig uppåt. Och en del egenskaper som psykopater har är bra i ledarskap. De är rationella, de tar tuffa beslut, de tar risker. Ibland är det bra i affärer exempelvis.
Mm.
Och de är beredda att skicka 10 000 människor för att rädda företaget.
Och alltså de är bra på att ljuga.
De är bra på att ljuga. Mm. De ljuger när man inte ens behöver ljuga mest för att se om de kommer undan med det. Faktiskt.
Ja.
Det är väldigt obehagligt. Har man stött på en psykopat, då det är riktigt obehagligt. Man blir illa till mots och känner sig dum för att man blev lurad. Men vad det verkar kan alla bli lurade. Alla kan bli manipulerade.
Ja, Ja, verkligen.
Och återigen, alla manipulatörer är inte psykopater. Nej. Det ska ju sägas. Nej. På en sån här checklista, du behöver skåra ett antal poäng på den. Du behöver visa upp tillräckligt många psykopatiska beteenden tillräckligt många gånger och i tillräckligt stark utsträckning för att kunna säga att det där är en klinisk psykopat. Men det är å andra sidan gör att de kan också köra under radarn. Det är svårt att se dem. Du måste leta mönster. Men de finns ju där och du betraktar en viss individ.
Men de här färgerna, hur kommunicerar de gröna och... Alltså för att inte, om man är en grupp nu, vi tänker att de som lyssnar kanske ska tillbaka till sitt kontor efter att lyssna på det här eller vad de nu är i. Och om man inser lite, chefen är nog röd och den är nog grön. Hur kommunicerar de här färgerna bäst emellan varandra?
Emellan varandra? Ja. Oj, oj, oj. Det här är ju, det är ju 50 sidor bara här. Alltså röda människor, de är ju direkta och raka. Uh-huh. De kliver in på ditt rum och sen säger, hörru du, har du 10 minuter eller? Mm. Och sen börjar de, så kör de. Så. En gul kommer och säger, tjena, tjena, hörru du, vet du att vilket väder? Tänk, september och så, vad varmt det är. Men det är lite kvalm. Du vet, hemma så blåste det en orkan igår, det föll ett träd rakt över ett annat träd och du vet. Och förresten, vet du vad, att du har spilt kaffe på byxorna, så du. Och jag, vad jag inte kom in för att säga, du måste nästan snygga till dig. Och en grön, ja, hej, ja, jo, jag skulle vilja, men det är klart, men du vill upp, då kan jag hjälpa dig med någonting istället för att gå till vad du verkligen vill. Och en blå skickar ett mejl där det står punkt 1A. Vad är protokollet? Väldigt grovt förenklat, ja, naturligtvis. Jag fattar att alla som lyssnar fattar det också. Men ungefär så. Mm. Men när du ska prata med en röd, om du vill nå fram enklast möjligt, då bara spegla ett sånt beteende. Mitt bästa tips för att hantera rött beteende är att kom till poängen någon gång.
Aj, okay.
Tänk igenom, vad ska du säga? Sätt upp 3 punkter, gärna skriftligt. Sätt upp det. Är det här det jag vill ha sagt? Så går du in så bam, 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 lämnar rummet.
Ja.
Busenkelt.
Men det är ju... Ja, det är ett sånt beteende jag uppskattar ofta.
Ja, men man begriper ju. Det är inte jättecharmigt, det är inte gulligt, men det är ju rätt effektivt.
Ja,
är det inte det?
Verkligen.
Ska du snacka med en gul person, då kommer du in helst med ett leende på läpparna. Du säger någonting personligt. Åh, vad kul, jag såg det du hade gjort där borta. Toppen, toppen. Hörru du, det var ju inför det här mötet nu. Har du hunnit med dina grejer? Jag är klar med mitt. Behöver du hjälp eller? Mm. Du vet, men du kör lite, känna, känna. Då blir de i god stämning och tycker att det känns härligt, va?
Mm.
Och så lämnar du över protokollet för de har nämligen glömt att printa ut. Jag tog en till dig också. Åh, vad schysst. Du är en riktig kompis. Mm. Är du med?
Ja, och när du är och föreläser eller har workshops, vi antar jag du har på företag, så hur, alltså, vad får du för feedback? Underlättar det väldigt för dem på jobbet och bli mer medvetna om sina olika roller?
Ja, det gör det faktiskt. Ja. Alltså väldigt många säger det. Framförallt så sparar vi ju tid, säger de.
Mm.
För det blir så mycket färre missförstånd. Okay. Man vill säga, du, han där, kom ihåg att han är väldigt blå. Du kan inte bara ramla in och börja prata fritt i hjärtat. Han vill ha Excel-arket i förväg.
Mm.
Ja, vad spelar det för roll? Därför att han vill ha det. Han är bättre förberedd och du får det du vill, exempelvis. Eller den här personen är grön. Du kan inte gå in med en rynka mellan pannan. Du får sitta ner och ge personen lite tid. Visa intresse för individen.
Mm.
Du kommer att få mångfald tillbaka. När människor förstår det säger de, aha, det är ju därför Hasse och jag aldrig kommer överens. Och det är därför Margareta och Hasse alltid kommer överens. Nu förstår jag vilken befrielse. Det är inte, och framförallt det människor säger, det är skönt att veta att det är inte fel på någon av oss.
Nej.
Men vi råkar nu funka olika och allting är okej. Okay. Det är det människor säger. Vad skönt.
Det måste vara en hel del skratt när folk kommer på vad de är.
Gissa. Om du visste. Det här är det roligaste övningarna man gör. Folk skrattar i byxan ibland och de skrattar åt sig själva väldigt mycket.
Ja.
Det gör väldigt mycket igenkänning. Åh gode gud, så där gör jag. Åh nej. Jag gör ju alltid så. Åh, vad jobbigt. Vi har sagt det åt dig men du vill inte lyssna.
Nej.
Det är inte charmigt, det är faktiskt bara jobbigt. Åh, jag vet, sorry. Jag var på en ledningsgrupp här i juli, mitt i värsta hettan.
Mm.
Extra inkallat möte för att det hade hänt en grej och aktieägarna undrade. 8 personer, bara män, vilket är lite trist i och för sig. Men då säger man så här, du är lite väl blott nu. För mycket, vi hinner inte, vi är inkallade i shorts allihopa. Gå inte in på detalj. Nej, okej, bra, sorry, det var ekonomichefen. Tänka sig, för mycket blott. Göran, kan du släppa det där? Vi måste vidare. Ja, du har rätt. Bra, jag glömde av mig. Istället för att ge en lång harang kring varför han måste skynda på sig. För mycket blått. Spara 5 minuter.
Ja.
Det är bara ett exempel.
Mm. Men blir alla nöjda med sina färger? Jag kan tänka mig att man inte blir det.
Nej, det finns de som säger att det där är visserligen jag, men jag vill inte vara sån.
Nej.
Ja. Mm. Om jag skulle ställa dig en fråga, vilken färg tror du väldigt många vill vara fast de inte är det?
Röd.
Ja, helt rätt. Mm. Men varför är det så?
Vi lever i sån tid, tyvärr, där den extroverta människan premieras. Men jag hoppas att det kommer även om jag är extrovert själv. Men jag tror att det är därför man vill vara. Det är den här som syns och skriker högst som överlever det här samhället, antar jag. Mm.
Det är faktiskt sant. Det är faktiskt så att extroversion har blivit normen i samhället.
Usch.
Idag säger man, sa du usch?
Ja, det tycker jag. Ja, det är synd.
Ändå är du extrovert själv.
Ja, men jag gillar ju de här tysta och de som har kunskap och så. Jag lirar jättebra. Jag älskar nördar. Tysta nördar. som hjälper mig. alltså jag samarbetar. Ja, verkligen.
Ja, det är ju toppen.
Ja.
Ja, men det har ju blivit så. Jag menar, kidsen i skolan idag också är lite introverta och tysta. De får ju höra av sina lärare. Du måste kliva fram och ta plats. Du måste ta för dig. De vill ju sitta och räkna matte, vet du. Men när jag gick i skolan, då sa man åt mig att hålla klaffen och jobba.
Exakt.
Därför då var introversion normen. Jag tror det var lika fel. Jag tror det ska inte vara en norm.
Nej.
Det ska nog vara det som faktiskt står i läroplanen. Att utbildning ska anpassas till varje enskild elevs personliga förutsättningar. Det är ju vad det står i läroplanen, råkar jag veta.
Nej. Och det
görs
det inte.
Idag har allt anpassat efter det långsammaste.
Nej, det är precis som en kund till mig hon pratar alltid om att hon får alltid höra, du måste ta mer plats, du måste göra det här, hon måste ju
ingenting.
Nej,
man måste ingenting, och det är den första att säga, man måste ingenting.
Nej.
Det låter ju så himla klyschigt, men var dig själv. Alltså det här med, jag får ibland höra så här, ja men ska man kategorisera människor, ska man stoppa människor i fack? Ja, det gör vi ju hela tiden. Det finns två typer av människor, du vet. Det finns män och så finns det kvinnor. Det finns två typer av människor, hundmänniskor och kattmänniskor. Det finns två typer av människor, morgonmänniskor och kvällsmänniskor.
Mm.
Det finns två typer av människor. De som delar in människor i olika typer och de som inte gör. Jag råkar tillhöra den förra kategorin. Men utmaningen är ju inte att försöka låta bli att sätta stämplar. För det gör vi ändå. Tyvärr, vi gör det. Men tricket är att inte värdera det och säga att det där är bättre. Eller det där är sämre. För det tycker jag är fel. Det är ju något jag har lärt mig under flera decennier. Att det är okej att vara röd, gul, grön, blå eller vilken som helst kombination. Så länge du har självinsikt och fattar hur du blir, hur människor ser dig.
Ja.
För då kan du använda det till någonting smart. Istället för att bara stömla runt i livet. Stömla, det är norrbottniska.
Ja.
Du hörde min dialekt när jag blev ivrig. Alltså att bara trampa omkring och säga jag är sån och du får inte ha okej. Och sen bara bete dig.
Nej.
Eller så visar det sig att jag är röd så jag kommer nu bli lite ohövlig här nu.
Nej.
Vem sa att det var okej? Absolut inte. Skärp dig.
Man måste jobba med sin färg.
Eller jag är grön så jag tänker inte ta några konflikter. Nej. Du får lära dig det, vet du. Därför att du är vuxen människa. Så du får ta en konflikt faktiskt och hantera det. Det är ju ingen ursäkt. Det är bara en förklaring det här.
Vem tror du är någon färg som är bättre på stress? Hantering liksom, eller klara av stress?
Stå emot stress. Den frågan har jag fått förr och det svaret är också ganska krångligt, men jag tror ju att de sakorienterade människorna, det vill säga rött och blått, de har ändå en viss distans till, alltså stressen, det är ju oftast i relation till andra personer.
Mm.
Är du väldigt känslomässig så är du ju naturligtvis lite naknare, tror jag, för stress. Jag menar, inom vården exempelvis finns det ju väldigt mycket stress och en hel del utbrändhet, och där har vi, det vet vi statistiskt, jättemycket grönt beteende. Och det är för att gröna är ju hjälpare. De är ju där för att de vill göra gott för andra. Det är ju liksom,
verkligen.
Och inte sällan deras drivkraft dessutom. Men jag vet att, återigen, stress för mig, det handlar om, jag menar, det här kan du uppenbarligen bättre än mig, men för mig är stress, om jag har en lista med 100 saker att göra, det är inte de 97 jag stressar upp mig över, utan det är de 3 jag inte hann. När jag sitter på vägen hem fredag kväll och tänker, jäklar, de 3 grejerna behöver inte gjorda. Och de snurrar i huvudet hela helgen. Jag lägger hela helgen massor av energi på att inte utföra dem. Det är stress. Det kan ju vem som helst hamna i. Då är ju blåa personer bättre på att strukturera och skapa ordning i sin agenda. Och dessutom, det hanns ju inte med, och andra sidan, tempo är ju inte allt, va?
Nej,
och röda är ju super, de är ju så snabba och de kan ju kasta det på någon annan om det skulle vara så. Men gula far runt och vimsar lite grann ärligt talat och hittar inte sina papper. Det är ju stressigt. Och gröna får mest bara ont i magen för att vem vet hur det här ska sluta.
Ja.
Kan inte be om hjälp och ta på sig alla andras jobb istället. Det är nog viss skillnad. Jag kan inte bevisa detta, men
nej,
det här är baserat på egna upplevelser och erfarenheter.
Men då tror jag blå är bäst på det.
Ja, utifrån det perspektivet. Men de är ju alltid ganska iskalla. De är ju kyliga, va? De är otroligt klarsynta, är väldigt nyktra. Och då är ju risken att du inte ser. Det är ju lite stenansikte över blått beteende. De kan ju sitta blickstilla och... Men som det här mötet jag refererade till senast nu. Det här ledarskapsmötet mitt i sommaren. Det började ju på det här sättet. Den rödgula, gulröda veden kliver in. Och nu har jag tänkt att nu jäklar ska ni få se på grejer här. Nu ska det bli att dra världens vision. Och det är så det sätter igång. Och det är viktigt för han måste lugna aktieägarna. Och ja, bla bla bla. Knäpptyst och alla jublar och klappar händer. Det ska vi göra. Och sen tittar han till slut på ekonomichefen. Ja, vad säger du då, Göran? Vad tycker du? Kommer det inte att ske, säger han. Bara. Fullständigt iskallt. Det där kommer inte hända. Du kan glömma alltihop. Hur kan du säga det? Står inte i budgeten. Alltså, inte en nerv rycker i ansiktet. Du har sagt åt mig hålla i budgeten. Du kan glömma alltihop. Det blir ingenting av med det. Varför har du inte sagt någonting? Varför frågade du inte? Mm. Och det är det som är tricket. De visar ju inte vad de tänker eller känner. Så när det kommer till stress och kanske första åtgärden till utbrändhet, jag tror inte du ser det ens. Utan en vacker dag så är stolen tom. Och du har inte hört någonting.
Ja.
För de kommer inte att ramla runt och säga, åh, jag känner mig inte bra. Jag är lite plågad där.
Nej.
Utan det, ja, det där är lite knivigt.
Det är mer tysta.
Och väldigt tyst. De kan vara fantastiskt tystlåtna.
Och jag, nu när jag har... läst på om dig och så, för det har jag inte vetat om tidigare, men så är det en hel del personer som frågasätter dina böcker. Det var du inne på här i början också. Det blev årets förvillare och sådär. Ja.
Nej, men, ja. Det var väl charmigt.
Ja, men ja. Hur på allvar då, inget skratt, utan hur känns det? Hur upplever du det?
Ja, hur upplever jag det? Alltså, för det första, omgiven av idioter har sålt på de olika språken 1,5 miljoner exemplar. Och då har den engelska versionen precis kommit. Och jag menar, för att vara lite krass, har man sålt så många böcker så får man kritik. Det är väl inget konstigt med det.
Nej.
Och ordet är fritt, åsikter har man rätt att ha. Vi lever i en fri värld och pressen är fri. Det tycker jag generellt sett är väldigt bra. Sen en del av kritiken är ju rätt så tramsig. Och sen så vill man ta lite billiga poänger. Det är klart att bli utnämnd till årets förvillare, det var ju inte roligt. Det vore korkat att säga, oh, det var det bästa, det firar vi med tårta. Det är klart inte det var kul.
Nej.
Å andra sidan, motiveringen är så dum och så full med medvetna missförstånd och eventuella lögner så att jag kan inte ta till mig det där.
Nej, men överhuvudtaget, för jag tänker själv, jag är inte, alltså med podden så når jag ju ganska mycket människor, men det är ju inte kul att få kritik. Eller kritik är ju bra, men påhopp eller...
Alltså fula påhopp och sådana. Jag brukar tänka så här, personliga påhopp, det är ju rätt många som har gett sig ut efter mig som individ.
Yes.
Jag har ju sagt så här, jag har inte uppfunnit någonting, jag bara tecknar ner sånt som redan finns. Det är som att skriva en instruktionsbok om förbränningsmotorer. Ska jag få själv för det, för att det finns elmotorer som egentligen är bättre sett till klimatet och så vidare. Båda, alltså, konsumentupplysning. Men att folk tycker att annat är bättre, jag är helt fine med det. Det viktiga för mig är inte att alla inte älskar diskmodellen. Det är inget konstigt med det. Det viktiga för mig är att det får många människor att prata om hur vi pratar. För jag menar, vi behöver lära oss kommunikation och interaktion och hur vi liksom ska bara funka tillsammans. Ingen, jag menar, du har ju aldrig hört talas om en framgångsrik eremit. Vi behöver varandra för att lyckas, hur floskligt nu än det kan låta. Så ingen lyckas på egen hand, och ju bättre du kan kommunicera och nå fram till andra människor, desto bättre kan du lyckas för egen del. Jobba i team och allt det där. Och kan diskmodellen hjälpa dig, så jättebra. Har du en annan metod som du tycker är bättre? Ja, men jättebra.
Ja,
mitt syfte är inte att predika om disk. Det var något jag tog för att jag kände till det. Ta någon annan metod, och det är inte det viktiga för mig, utan att vi jobbar med att anstränga oss för att förstå varandra. Det är min poäng faktiskt. Jag tror inte vi behöver mer konflikter, och det är bara att titta på hur det ser ut på nätet. Hat på nätet och kommentatorsfälten som måste stängas av, för människor är ju sjövilda och helgalna.
Ja.
Är det inte sorgligt?
Jo, jag har intervjuat många.
Ingen lyssnar, ingen vill veta, och alla är korkade, alla är, och en del är omgivna av idioter.
Ja, och Att de har tid att sitta och skriva det där.
Ja, jag brukar tänka koncentrera på jobbet och bygga din egen framtid istället.
Ja, eller hur?
Men det konstiga du, det är att vissa verkar omgivna fler idioter än andra. Det är spännande.
Ja.
Då måste man fundera varför somra drar till sig knäppisar. Det är intressant.
Ja.
Ja.
Har du någon mer bok på gång?
Ja, det kanske kommer något.
Aha, ser du. Du skriver det på morgonen.
Det finns idéer, men idéer. Ja, det är för tid att säga något om det. Ah, okay. Det finns alltid idéer.
Ja. Ja. Men hur många böcker är det nu? Det är omgiven av idioter, omgiven av psykopater, omgiven av latmaskar, omgiven av dåliga ledare.
Ja, det är de. Och då de två sista, latmaskar och de dåliga cheferna, de har stoppat upp en enda bok.
Ja.
Så att du kan faktiskt, du får två igen där.
Just det.
Ja. Så det är
det. Det är inte dåligt. Och är det du gör klockan 5 på morgonen? Eller vad gör du?
Ja, pretty much. Det är mycket det. Jag är ganska kreativ på morgnarna. Då är det undermedvetna liksom rensat. Och det har liksom jobbats och skapat grejer under natten. Så sätter jag mig. Det är bara vrida på kranen. Och du vet, jag vacklar ner till köket på med kaffet som är förladdat. Puff, utsätter mig. Boom, sen är det igång. Sen det kan gå 3 timmar. Tittar på, klockan 8. Jag hör hur slammar huset är helt absorberad. Alltså, sen börjar jag arbetsdagen.
Gud, vad härligt.
Ja, det är häftigt. Det gillar jag.
Ja, vilken härlig stund.
Ja, det är det faktiskt. Jag kan rekommendera alla som tycker att man kan inte gå upp före 7. Prova.
Nej, för det finns ju de som säger att man ska gå upp och liksom skriva av sig själv lite grann av sitt personliga på morgonen när man är i det stadiet för att rensa ut till en bra morgon. Det låter inte heller dumt.
Det blir nog det jag gör på ett sätt. Speciellt när jag skriver populärvetenskap. Jag har ju en del fiction också. Speciellt när jag skriver sånt som ändå har någon typ av sakorientering. Så det går ju inte att uppfinna vad som helst. Men det ska ju skrivas på ett trevligt sätt. Då. Det är ju berättande form. Och jag skriver ju inga doktorsavhandlingar. Så jag kan ju välja hur jag uttrycker mig helt själv. Det behövs också, det kan man också läsa. Jag säger ingenting om böcker med 100 sidor i fotnötter. Nej. Det är okej, men det är inte det jag levererar.
Nej. Och om man vill komma i kontakt med dig, och vad vänder man sig då?
Ja, beroende på vad man vill. Jag finns ju på alla tänkbara sociala medier. Men annars så finns det en hemsida med ett kontaktformulär, thomaseriksson.com. Man kan också mejla direkt info@thomaseriksson.com. Det regnar grejer där, men vi försöker, jag har ju hjälp med det. Vi försöker återkomma på precis allt.
Ja.
Om man förfrågar dem, man har hjälp i en organisation eller en föreläst eller vad det nu kan vara, så hör av er.
Ja, absolut. Det tycker jag. Tack snälla för idag. Tack för ett jättehärligt samtal.
Tack själv, och det var jättekul att få prata med dig.
Jag tycker att det är så bra att vara medveten om vem man är. Och om de där färgerna som han beskriver kan hjälpa en att vara mer medveten om sig själv och om andra. Då tycker jag att det är superbra. Och jag hoppas att ni har fått med er kanske lite tankar på vilka ni är och vilka ni jobbar med eller vilka ni lever med, höll jag på att säga. Jag tackar så mycket för att ni lyssnar. Det är fantastiskt, och sprid gärna. Gå in och recensera på iTunes, så skulle jag bli superglad. Men annars kan ni ju sprida era sociala medier. Ni följer mig på @CarolineNorbeliCoaching. Jag har inte den lättaste stavningen direkt. Tack för att ni lyssnar, och tack för alla mejl som jag får. Och jag ibland hinner inte svara på allt, men jag är supertacksam. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.